Välkommen till programmet Efter 8. Dagens gäst är Rune Forsell. Sändningen kommer från Pingst, Mullsjö, Nyhem.
Hej, jag heter Rune Forsell och jag har blivit ombedd att berätta lite om mitt liv som en medborgare i största allmänhet. Varför och av vem som har tyckt att just jag skulle ha något förmedla till lyssnarna har jag inte en aning om. Ja, kanske en aning. Men har man tagit en ful i båten får man väl ro en i land. Jag har bott i Mullsjö nästan exakt i 40 år. Flyttade hit i november 1976 från Jönköping och har trivts bra. Mycket tack vare att jag och familjen fick bra kontakt med gamla Mullsjöbor. Ett exempel på detta är att jag kom med ett gäng pensionärer som fick för sig att försöka att med en modell återskapa hur Mullsjö kunde ha sett ut på 30-talet. Detta gjorde att vi fick en bit av gamla Mullsjö som kan ses i entrén på vårdcentralen. Detta utvecklades till utsmyckningen av rondellen vid gamla macken som efter många namnbyten nu heter Ingo. Det jag tänker spela i programmet är nog inte något för några popsnören att lyssna på. Men att som Alf Robertson tolkar Lasse Dahlqvists musik tycker jag känns bra. Att se det lite grann från ovan.
Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg.
Och fast jag... Vad jag har tänkt berätta om är mina barndomsår från Jönköping. Jag är född i Kristina församling i Jönköping 38. Alltså är jag av sen förkrigsmodell. Mina minnen börjar under ofredsåren 39-45 då andra världskriget rasade i Europa. Vi bodde då på adress Storgatan 108, närmast den så kallade undergången. Men detta vill jag förmedla minnen från en tid som inte längre är. De första åren av kriget var jag för liten för att fatta så mycket av. Men så är mer än 70 år efteråt har jag verkligen insett under vilka knappa omständigheter vår föräldrageneration levde under. Kartorka kanske man kunde säga rådde då. Så gott som alla män i vapenför ålder låg inkallade i beredskapstjänst. De kunde vara borta månad i sträck. Kvar hemma fanns bara pensionärer. Och vissa med så kallad viktig samhällsfunktion. De få gånger min far som tillhörde flottan var hemma på permission blev jag nästan lite rädd för honom. Jag kände honom ju inte. Kararna hade tufft ute i buskarna men frågan är om inte alla dessa hemmavarande kvinnor är de verkliga hjältarna. Nu tänker jag spela en skiva med Tom Jones. It's a man's world. Jag vill nu fortsätta med att beskriva lite grann på 108 kallades kvarteret vi bodde i rent allmänt. Det var Östra Storgatan 108. Det omgärdas av Vintergatan och Föreningsgatan i väster och söder. Båda gatorna belagda med kullersten. Storgatan mot norr däremot har Storgatsten som inramar spårvagnsspåren i mitten av gatan. Kvarteret består av två tvåvåningsträhus samt ett putsat tegelhus i två våningar. Som innehållande tre lägenheter och gårdens tvättstuga. En lägre utbyggnad, uthusbyggnad med ett loft begränsar mot granngården 110 som fortfarande finns kvar. Och en stor tegelbyggnad med, då med mest hyresgäster och lite finare folk som vi sa. Mina minnen därifrån bär någon gång under ofredsåren 39-45. Lägenheten vi bodde i var en gavelägenhet. Belägen på första våningen mot öster i vinkelbyggnaden mot Föreningsgatan. Den bestod av två rum med kakelugnar och ett kök med vedspis och ett tvålågigt gaskök som matades med 25-öringar för att generera gas till matlagning. I övrigt i köket fanns en diskbänk och platsgjuten mosaik samt rinnande kallvatten. Detta var en ganska normal lägenhetsstandard på 30-40-talet. Spisen hade en så kallad varmvattensreservoar, alltså en behållare av kopparplåt med en enkel kran, så kallad kik, hängande tätt invid spisen. Den rymde 3-4 liter vatten, lagom till middagsdisk eller vintertid till något varmvattenskrus bestående av kanske en liter butelj som innehåller till exempel kronbrännvin. Vintertid var lägenheten iskall, omgärdad som den var 3 uteväggar samt under till en ouppvärmd källare som inrymde vedboda och något lite koksförråd. Så ett varmvattenkrus vid fotändan i kökshafen att lägga fötterna mot var definitivt ingen lyx. Att under beredskapsåren kunna skaffa ved till att värma dessa dåligt isolerade bostäder, med tanke på att nästan allt manfolk låg inkallade i beredskap, som det hette, under större delen av åren, är svårt att fatta för dagens hyresgäster. Utmed Föreningsgatan låg på våren meterved uppstaplat för avkapning och inkastning genom de små gluggar till fönster, vilka utgjorde ljusinsläpp till de vedbodar som hörde till lägenheterna. Man kanske kan föreställa sig hur det är att finklyva järnspisved när takhöjden understug 1,8 meter, även när jordgolvet var upprensat från bark och sågspån. Som liten knatte var det spännande att smyga ner och lyssna på gubbarna som under sken av att fixa lite med veden i ljuset av en kabinlampa kunde dra några riktiga rövarhistorier, jag kanske upprymde av en supen halva kronbrännvin. Brännvinet var ju på bok som det hette. Månadsransonen varierar från 1 liter upp till 4 liter i månaden beroende på inkomst och status. Vid bröllop, 50-årsdagar och liknande kunde efter ansökan ytterligare mer beviljas. Som kuriosa kan nämnas att en ungkarl som hade 1 liter i tilldelning efter giftermål kunde få ytterligare 1 liter. Som tröst kanske, vad vet jag. Jag tänker nu spela en bit av Gilbert och Sullivan. Alone again är det, ja. Vår familj bestod av mor och far och 3 barn, varav jag som är född i december 38 är äldst av syskonen. Min bror Arne född i april 43 och lilla syster Eva i juli 48. Skillnaden i årtal innebär att vi vart 5:e år haft jämna födelsedagar att fira. Särskilt med tanke på att vår mor var född i februari 18. I lägenheten ovanpå bodde murarmästare Gustav Andersson. I byggsnacket oftast kallad Gustav i boet, med fru Margareta och 2 pojkar samt en tös. Det har berättat för mig att både Arne och jag gärna knallade upp till tant Margareta och farbror Gustav, för det brukade alltid vankas någon godbit av något slag. En gång när jag hade tittat upp till dem och satt mig på soffan i köket var jag tydligen ovanligt tyst, för de undrade vad det kunde bero på. Arne fick 25 öre när han var här, sa jag. Jaha, sa Gustav. Det är klart, då ska du också ha det. Och jag fick mig en 12-skilling. Det här med Gustav i boet, som han kallades för, kom från hans gamla kvarter som kallades Uggleboet. Hans bror Axel, som var målare, gick under samma benämning. Mellansonen Hans, eller Hasse som han vanligen benämndes, född 35, var den som jag trots åldersskillnad var ganska mycket tillsammans med. Han gick i faderns fotspår innan Byggnads, om än inte som murare utan kom in som plåtslagarlärling på Kardells plåtslageri, där han fortsatte som utbildad plåtslagare. Man jobbade på senare år mest med ventilation. Om Hasse kan sägas att han var och förblev en redig österbo, trots ett litet mellanspel i Kaplingsbo, dit han flyttade med sin familj 48, där Gustav hade byggt en stor villa. Han kunde vara lite kärv till sättet, vilket gett honom namn som förutom plåthasse, även om lite elaka tunga kunde bli Vrånghasse. Hans österdialekt, som han säkert hade användning för i sitt engagemang i IK Tord, de lile eller kineserna som vissa lite små elakt kallar dem, kom fram vid ett tillfälle när jag träffade honom och frågade om han hade varit ensam på en tillställning. När tjejkörbon, jag hade igår och jag med. Ungefär så kunde snacket gå i de kretsarna. Nu tänker jag spela en skiva av Lars Roos som är pianoskiva om Där björkarna susar. På andra sidan Föreningsgatan, mitt i bort där bodde var en gård rätt lik 108. Den avgränsas av Föreningsgatan i norr och Vintergatan i väster och Fredsgatan eller Lillagatan som vi unga kallade den i söder. Mot öster var en annan liknande fastighet som avskildes av en brandmur. Att den brukade kallas Granellgården berodde på att ägaren till både fastigheten och affären som inrymde sin låg byggnad mot brandmuren ägde som en ungkarl som hette Granell. Han bodde tillsammans med sin mor som var änkefru i en av lägenheterna på andra våningen mot Vintergatan. Affären var således inrymd i flygelbyggnaden på bottenvåningen. Den bestod av två rum som var avdelade med vägg som skilde mjölk och speceriaffär åt. När kunden hade handlat i den ena affären gick han via en glasspegeldörr över till nästa affär. Likaledes gjorde handlaren på sin sida av disken. Det var vanligt att det handlades på bok som det hette. Affärsinnehavaren skrev upp det inhandlade och varje vecka efter avlöningen reglerade skulden. Vissa av de så kallade lite finare kundkretsen handlade på månadsnota. Gården var särskilt intressant för mig beroende på att min farfar David Nathanael Forsell bedrev skomakeri i kompanjonskap med en annan skomakare vars namn jag tyvärr har glömt på våningen och över affären. För att komma till deras verkstad fick man via en inbyggd trappa gå någon sorts loftgång längs gaven på flygeln över affärerna för att ta sig in i själva verkstaden som bestod av ett enda rum. Där satt de båda arbetarna med att framförallt halvsula och klacka skor, vilket var mycket vanligt då. Många ville även ha tå och klackjärn också. Inget fick ju förfara som gick att använda. Det låg blandad doft av läder, bäckolja, fotogen och andra odefinierbara lukter över rummet. Verkstaden var egentligen en lägenhet på rum och kök. Köket var den del av lägenheten som utnyttjades som verkstad. Rummet som låg innanför verkstaden hyrdes av en ungkarl vid namn Karlsson. Alltså för att komma hem var han tvungen att gå via skomakeriet. Inget vidare i den miljön. Kanske lördagskväll efter en lyckad raggning tar med sig goja för att visa sina etsningar. Eller sprickorna i taket som man skämtare uttryckte sig. Nu vill jag spela en musik. Morfar har berättat av Alf Robertsson.
Solen i havet försvinner. Rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flamma.
Längst ned på gården mot Fredsgatan bestod byggnaden av vagnslider och stallar för vad jag minns minst två hästar. Dessa användes av någon bud eller expressfirma för olika transporter inom staden. Vid denna tid handlade det mycket om vidkörning. Någon av vagnarna hade vad jag minns gummihjul. Det vanliga var annars träekehjul med järnskoning som slitskydd, så kallad bultavagn. Gården hade även trädgård som vette mot Vintergatan. Det var givetvis barnförbjuden, speciellt för oss utom gårdsbarn. Men inne på den av kullersten vid lagda gården fanns ett jättestort päronträd. Så när det var dags att plocka frukten fick många av oss unga vara med. Och sen, det var enda barn på den gården som jag hade minne av. Det var en flicka som hette Gudrun. Jag vill minnas att hon var ett år äldre än jag. Hon var ofta över på vår gård och lekte. Jag tror hon var enda barnet i familjen. Och hon hade alltid gott om pengar tyckte vi. Det var ju som sagt nära affären. Så det var lätt att skicka någon att handla. Om man glömt något eller fick oväntat besök. Ett bestående minne därav som jag har är att mamma skickade mig att hämta ett mått kaffegrädde i mjölkaffären. När vi fick besök av en släkting. Det var att ta med sig en tom gräddsnipa i handen och kila över gatan. Lämna över snipan till Granell som slog i ett mått grädde och skrev upp det i boken. Varefter jag sprang hem över Kullerstensgatan, snubblade över Rändalkanten och slog sönder gräddsnipan som gick i 1000 bitar. Och skar upp en reva i tumgreppet som fortfarande har lite är kvar av efter alla dessa år. Vad mamma sa har jag lyckligtvis förträngt. Granell tyckte tydligen om att resa, för jag minns att han gärna pratade med min mor om Öland, där han tydligen tillbringat några semesterdagar. Min mor var ju öländska från Södra Borby utanför Möbelånga. Så är lite dryga 60 år efteråt slår det mig väl hur väl alla dessa dofter och lukter, för att inte säga odörer, som slog emot mig från olika ställen, har kunnat bära fram så många minnen. Det kunde vara allt från sopor, skulor, latrin till doften av stekos, hembakat, nyskurade sopgolv och kärade träplank. Nu tänker jag spela en musik av Lars Roos igen för Gamla stan på piano. Undergången vill jag kalla det här jag ska ta nu, och det är järnvägsövergången vid Östra Storgatan 108. Jag tänker, namnet ger otäcka associationer till någon katastrof från kriget i Europa som pågick, eller kanske från söndagsskolans liknelse om någon biblisk händelse. Namnet är etablerat och välkänt för alla Jönköpingsbor, även för dagens invånare. Man kan nog säga att musiktrion Tre små grisar med sina dialektala låtar konfirmerat uttrycket. Alltså, undergången är helt enkelt Östra Storgatans passage under järnvägslinjen Nässjö-Jönköping-Falköping. På andra sidan undergången var världen ganska okänd för en liten förskolegrabb i den tiden. Dels för att det var enklaste vägen till Vätterstranden, vilken man inte fick gå utan någon vuxen var med. Dels för att Östra skolan låg där. Jag var livrädd för skolan, troligen beroende på att mina kamrater, som så gott som samtliga var äldre än jag, talade om för mig hur elaka lärare och äldre elever kunde vara. Får du inte stryk var eviga dag, så terminsingens en gång i vecka kunde låta från de så kallade kompisarna. Och för, ja, första skoldagen kom. Efter nästan sömlös natt så var det dags. Mamma tog ett stadigt tag i handen och mer eller mindre drog mig med. Du får en så snäll fröken, försökte hon. Men när vi passerade mattstången mitt på gården slet jag mig las och kopplade ett grepp med bägge händerna knäppta om stången. Detta var ju naturligtvis ett lönlöst försök att protestera på. Jag var helt enkelt inte skolmogen med dagens sätt att se. Troligen mycket beroende på att jag är född en av de sista dagarna på året. Jag var ju nästan ett år yngre än de flesta av mina klasskamrater, kvarsittarna oräknat. Det bor bara kineser på andra sidan undergången, och sen kommer man till Huskvarnabor, alltså Hasse. Så det är bara sket åt det hållet. Av någon underlig anledning så träffade jag och fastnade för en kinestjej boende på Liljeholmen. Vi har nog varit gifta i över 50 år. Vill jag gärna spela en dragspelslåt här med dubbeldragspelarna, Löjtnantshjärtan och Räkna de lyckliga stunderna blott. En populär lekplats vi hade, det kallade vi för Lillestation. Och det var ganska nära där vi bodde, Jönköping Gripensbergsbanan. 1858-1935 var stationsbyggnaden för där. En smalspårig järnväg som ändrade sina dagar 1935 efter en allt för dålig lönsamhet. Den efterlämnade ett stort område på öster som låg mer eller mindre för fäfot i många år. Numera ligger tekniskt, som de säger, där på de tomten. Ett stationshus och bakom det en låg perrongkant mot det som en gång var spårområde. Det var allt som fanns kvar när jag var gammal nog att förstå att detta en gång var något stort för många på landsbygden, öster om Jönköping. Järnvägen kanske utgjorde den enda möjligheten för många utsocknes så att på ett någorlunda bekvämt sätt ta sig till staden. Alternativet var oftast en hästtransport eller kanske en kärra dragen av oxar för att kunna saluföra sina produkter på kanske Östra torget som låg innan gångavstånd. Järnvägen slingrar sig via ett portvalv, valvet kallas allmänt på Österborna, under stambanan ut med Östra kyrkogårdsmuren för att fortsätta mot Huskvarna via Österängen och vidare. Min svärmor som var från Vireda och hade sin gamle far, en av de sista indelta knäktarna, född 1869, kvar i livet ända fram till 1959, åkte ofta med tåget hem och hälsade på. Hon har berättat många episoder från resorna. Någon kunde vara om hur passagerarna kunde få kliva av tåget och skjuta på för att tåget skulle kunna kapa upp för den branta backen vid Gissebo. Tåget hade många olika benämningar i folkmun, som till exempel trådrullatåget eller Lilla Jumbo. Det fanns ett enkelspår som gick från Lillestation till en omlastningsplats vid stambanan. Spåret gick via Tullportsgatan över Storgatan genom snören och ut till Strandgatan som gick parallellt med stambanan. Det syns fortfarande en urgrävning i marken ut med järnvägen där trådrullatågets vagnar ställdes för omlastning mellan det stora och lilla tåget. Det är förmodligen det enda synbara beviset för att banan överhuvudtaget existerat i Jönköping. Förutom det så kallade valvet, sedan de sista spårresterna res upp på Tullportsgatan någon gång på 70-talet, samt stationsbyggnaden som res några år tidigare. Nu tänker jag spela en skiva av Ivan Rebroff, Moskva nätter, tror jag den. Nej, entonigt ringer den lilla klockan blir nog. Jag måste ju berätta lite om mina minnen från spårvagnen som passerade precis utanför där vi bodde. Östra Storgatan utanför 108 delade sig spårvagnspåren till stadsdelen Rosenlund och mentalsjukhuset Råhov. Det fanns alltså en växel i spåret som sköttes av föraren via ett slags spett vilket hängde utanför det högra sidofönstret i vagnens främre och även bakre del. Vid returfärden tog han loss ett reglage, gick genom vagnen, fäste det i andra änden av vagnen som nu blev ny förarplats. På så vis kunde spårvagnen byta färdriktning. Vid växling stannade föraren vid en bestämd punkt på spåret, öppnade fönstret och via spettet vred om en liten rälsbit i spåret. Någon gång, oftast kanske lite senare i lördag kväll, kunde det hända att han fick backa och köra fram någon extra gång för att hitta det rätta stället på spåret. På det viset kunde han välja om vagnen skulle till Råhov eller fortsätta rakt fram mot Rosenlund. Det var väldigt spännande att se för kvarteret småpojkar, inte minst för undertecknade. Skulle spårvagnen österut gick färden via undergången mot Österängen. Andra hållet var åt Råhov via Artillerigatan förbi A6 som då var utbildningsregimentet för artillerisoldater. Eftersom det var med den tidens mått mätt mycket trafik på Storgatan utanför 108 var det mycket buller när både tåg och spårvagnar passerade. Och dessutom att de relativt få bilarna med sina bristfälliga ljuddämpare och slitna däck körde på Storgatstenen som täckte gatan. Flertalet av personbilarna var försedda med gengasaggregat eftersom bensin var en bristvara och hårt ransonerad. Än värre lät det på vinter och föreningsgatorna när hästskjutsarna körde på sina trehjul skodda med järnringar, ja så kallade bultavagnar. Bångabangen kallade jag spårvagnen för när jag var liten, påstod min mor. Norra Strandgatan som löper ut med banvallen, vilket avskärmar vätten från stan, går från järnvägsstation till den stöter på Östra Storgatan utanför 108 och fortsätter mot Råhov, som då bytt namn till Artillerigatan. I korsningen fanns en mindre refug som förutom att den tjänstgjorde som hållplats för spårvagnen, även kvällstid inrymde ett kavstånd, senare flyttat till hörnet Storgatan Vintergatan. Bäckströms kravvagn var en samlingsplats för rekryterna från A6 på väg till kasernen efter en kväll på stan. Även en del andra kvällsflanörer utgjorde en del av kundkretsen. Kravvagnen var en kurie som en pytteliten husvagn med ett par uppfällbara cykelhjul på sidorna, uppbyggd av något skimmaterial, troligen masonit som var det förhärskande skimmaterialet då. En dörr på ena graven och ett par nedfällbara draghandtag på andra sidan. På framsidan var det glasluckor var och en som var skjutbar för affärernas skull. Belysningen utgjordes av en karbidlampa som gav ett starkt, lite gulaktigt sken. Kraven kokades i något kärl som eldades med ett primuskök. Ett fotogenkök som under tryck via en liten pump på tanken fick en kraftigare låga. Det hördes verkligen när primusen var igång med ett starkt väsande ljud. Det stod en helt bedårande doft av kav, rödsprit och fotogen kring vagnen. Bara det var en anledning att vara i närheten. Jag kan fortfarande känna doften när jag ser något gammalt foto från sån. Helt klart var detta också en samlingsplats för flera av gårdens unga. Eftersom pengarbristen för det mesta var stor fick man oftast nöja sig med att köpa ett uppvärmt kavbröd med senap. Något man kunde få för en 10-öring. En kokt kav med bröd och senap betingade ett pris på hela 45 öre, vilket sällan kassan räckte till. Det gick även att köpa en mugg buljong till kaven, något som kom väl till pass dessa ofta svinkalla vinterkvällar. På morgnarna var kavvagnen försvunnen. Bäckström hade tydligen någon plats att garagera den på under natten och förmiddagen. Var minns jag inte, men det fanns gott om skjul och uthus lite varstans i närheten. Spårvägen på den tiden bestod av två linjer. En som gick mellan Jordbron vid Tabergsåns utlopp i Munksjön till en ändhållplats mellan Rosenlund och Österängen. Detta var den så kallade röda linjen. Den andra linjen gick mellan Ryhovs sjukhus via en sväng i Stadsparken till Hallmansvägens norra nedre del. Det var den gröna linjen, gröna lådan. Senare tillkom en gul linje som något avkartat trafikerade den röda linjens spår mellan Tapa och Rosenlund. Ett svagt minne av att banan trafikerades även med släpvagn en kort tid före nedläggningen 58 har jag. Men där är jag lite osäker. Kan ha blandat ihop det med Husqvarna-bussarna. Avgiften var vuxna 20 öre, militär, ungdomar 15 öre, barn 10 öre. Avgiften erlades i en bussa med sidor av glas hos föraren vid påstigandet som han efter att kontrollerat innehållet via en knapp sänkte ner i en behållare under bussan. Detta var under en tid som nöjesutbudet var minst sagt sparsmakat, så det gällde att hitta på egna nöjen. Ett kunde vara att lägga knappnålar eller små tunna spikar på spårvägsrälsen så att det plattades till och liknade små svärd. Lade man två knappnålar i kors kunde man få dem att likna märkena på A6-bassarnas rockuppslag. Ett annat kunde vara att springa i kapp med spårvagnen mellan två hållplatser. Det var inte alltid spårvagnen vann. Spårvagnen förband östra och västra stadsdelarna via Vindbron, Vinnebroa som vi kallar den för, över kanalen mellan Munksjön och Vättern. Vindbron var en klaffbro som restes vertikalt när någon båt skulle passera. Under västra brofästet fanns ett utrymme där motvikt och maskinrum var placerat. Broöppningen styrdes av en maskinist från ett litet stenhus vid sidan av. Brostugan finns fortfarande kvar, men bron är numera en fast bro. Det fanns ytterligare två broar på den korta sträckan mellan sjöarna. En var en svängbro för järnvägen med en smal språng vid sidan, avsett för fotgängare som skulle till båtplatsen vid småbåtshamnen som var belägen norr om järnvägsstationen. Den andra bron var också en svängbro som betjänade trafiken mellan norra Strandgatan och Järnvägsgatan. Den hade också till uppgift att vid båtpassage i kanalen när Vinnebroa var upphissad via ett sidospår ta över spårvagnarna den vägen. Det hände inte speciellt ofta, men några gånger var jag med om detta. Jag tänker nu spela en skiva av Frank Sinatra och det är väl hans mest kända My Way. And now the end is near and so I face the final curtain my friend. 1950 flyttade vi till Trångalla där vår far hade låtit bygga en villa. Det var verkligen stor skillnad att komma till ett hus med badrum och WC från en omodern lägenhet i stan. Samtidigt medförde det en del olägenheter som jag fick byta skola och min far som jobbade på Helmers hus, Pelle som det kallades för, som kypare fick det besvärliga att ta sig till jobbet. Skolan som gällde var Bankeryd och det var femte klass som gällde. Som tur var fick vi gå buss dit. Efter skolavslutningen i sjunde klass var det dags att söka jobb i stan. Det enda jobb som fanns var enkla springpojksjobb. Jag fick jobb hos elektriska installationsaffären Eljokus, 48 timmars arbetsvecka som 13-åring. Åren gick och 61 gifte jag mig med den östertjej som jag nämnt tidigare. 64 var ett år som var ganska händelserikt. Dels att vår dotter kom till världen, dels att jag åkte mitt första Vasalopp. Så sjösatte jag min egenhändigt byggda segelbåt i Munksjön, där JSS hade sin sliper för vidare utsegling till hamnen i Vättern. Att gå genom kanalen för motor var uteslutet, så det gällde att ta till en paddel. Som väl var hade jag strömmen med mig. Att göra en broöppning var en ganska stor störning i trafiken på Storgatan och även de andra broarna ut med kanalen. Men att se dessa åskådarmassor som samlades och titta på detta var ganska nervöst. Normalt gick man i konvoj några båtar samtidigt. Några år senare tröttnade jag på båtlivet i Vättern. Jag tog flygcertifikat och höll på med flyg i några år tills jag flyttade till villa i Mullsjö. Då blir det lite för dyrt att hålla på med en sån dyr hobby. Så jag har varit med om de flesta byggen som kom till på mitten av 70-talet här i Mullsjö och en bit på nästa årtionde. Numera är jag pensionär och för en betydligt lugnare tillvaro. Detta var lite av mitt liv som jag tyckte var roligt att förmedla. Så jag tackar för mig och avslutar med tonerna av Rolf Björling.
Tanken var strider blott natten ser.
Du har lyssnat till programmet Efter åtta. Dagens gäst var Rune Forsell. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö Nyhem.